Välkommen till Placera-podden och den här veckans redaktionspodden. Det är idag den 5 april och det är något så ovanligt som en röd, mörkröd börsdag idag. Och om börsen slutar på minus 1,3 som du pekade på idag så slutar också veckan på samma. Och idag har vi med oss Peter Hedlund.
Ja, kul att vara här.
Extra roligt. Du skriver för Börsveckan och det är ju alltså Placeras systerredaktion. Så vi sitter helt enkelt i samma rum och jobbar. Fast vi inte var på samma tidning så är vi ju ändå kollegor. Och vi andra som poddar är
Daniel McPhee.
Och jag Elnor Bäcket.
Det passar ju extra bra, jag bara bryter in här. Men mörkröd dag att vi är med oss Peter, tycker jag. För att
han är så basic.
Oftast. Vi pratar ju mycket aktier och du kanske ska få presentera lite för de som inte har hört dig andra poddar tidigare. Men vi är ju både vänner, kollegor och någon gång tror jag refererat som aktiekompis. Och det är ju då Peter. Och du är ju briljant och dubbelt så smart som mig, men vi har ändå varit ganska olika synsätt när det kommer till investeringsfilosofier. Och jag upplever det som mer bäsad. Medan du kanske upplever mig som korkad. Eller naiv. Men det är ju extra kul att vi nu då idag har en väldigt bäsad dag på börsen.
Ja, det var fina ord, men du är lite bäsad på dig själv här.
Vad? Ja, det är ju då hökaktiga uttalanden från Fed som gör att börsen går ner, ska jag säga. Och när vi spelar in det här, då är det ju bara ett par timmar kvar till att vi får en rätt viktig jobbsiffra från USA. Så allt kan ju hända, tänker jag, under dagen.
Allt kan hända.
Som inte så basic.
Nej, vi kommer från ett höga nivåer nu, kan jag tycka också. Börsen är väl upp närmare 30% sen botten i oktober eller något i den stilen.
Ja.
Så det är klart, ja, det är ganska tuffa jämförelsetal och förväntningar helt enkelt.
Men kan vi inte bara ta lite kort? Du har ju din liksom historik kring börsen. Du jobbar på Börsveckan och har gjort det sedan
2016.
Och innan dess?
Innan dess spelade jag väl poker professionellt och läste till civilekonom.
Och jag har precis också fått lära mig att jag har ju alltid tänkt att är man då gammalt pokerproffs så räknar man ju mest på sannolikheter, eller hur?
Ja, det är en viktig del.
Och börsen går ju oftast upp.
Ja, den gör det. Ja. Och jag, men jag trodde ju att hela liksom, pokerdynamiken var det som gjorde att man var bäsad. Att man liksom, egentligen har man rätt för att man är bra på att räkna och det som står i Excel-arket är ju per definition kanske rätt. Men sen fick jag lära mig förra veckan av en annan pokerproffs som var väldigt håsad istället. Att det kommer ju faktiskt inte från poken och sannolikhetsläran. Man kan ju inte resonera lite kring hur din investeringsfilosofi är. Vi ska väl komma vidare på vad du faktiskt äger och så. Men du tycker det har gått snabbt nu, det är vi nog alla överens om. Men vad är det du tittar på när du jobbar med dina investeringar?
Ja, men först där som du säger, sannolikheter. Och då är det ju som Elinor säger, börsen går ju alltid upp. Så ska man gissa börsens utveckling ett år, då säger man ju 7%. Och så är det ganska tråkigt. Så i Börsveckan har vi en övning där varje år där man ska gissa. Och då skulle jag så att säga egentligen sagt 7%. Men jag brukar istället sticka ut och vara lite bäsad.
Men det är väl otroligt sällan den går upp just 7%. Det är väl genomsnittet som hamnar där.
Exakt. Så att, men man behöver inte få exakt rätt heller. Men ska man gissa varje gång så blir 7% en bra gissning så att säga och hamna nära. Gissar man minus 20 får man väldigt sällan rätt. Ofta någon väldigt fel. Ja. Vad sa vi? Investeringsfilosofi?
Ja, hur resonerar vi? Som sagt, vi tittar lite och vi diskuterar ju mycket allihopa på redaktionen kring både aktier och investeringar och
det
allt möjligt.
Det finns ingen som pratar så mycket om leasingskulder som du i alla fall.
Ja, nej, det är väl en redovisningsstandard som har ändrats i ungefär 16 då, som tycker jag är lite irriterande. För att man ser också att många bolag justerar för det, för att det blir helt enkelt mer rättvisande när man inte tar in den förändringen. För det innebär till exempel att EBITDA-resultatet är före lokalhyror, vilket blir en enorm skillnad om man inte tar den kostnaden. EBITDA används ofta som en proxy för ett kassaflöde och det blir helt missvisande här då. Samma sak på nettoskulden om man då har, ja men ta en Scandic Hotels som har liksom hyr sina hotell, enorm liksom hyresskuld då, som tidigare bara var en hyreskostnad varje år. Nu tar man istället liksom 10-årskontrakten där och lägger det som en skuld. Så det förändrar ju värderingsmultiplarna ganska mycket då, när man pratar EV-EBIT till exempel, när man då har EV som är bolagsvärdet på skuldfri basis. Så och den här skuldförändringen blir väldigt stor.
Och investeringsfilosofin.
Ja, ja, men då utgår jag egentligen från att en aktie är då en tillgång och man ska se till vilket kassaflöde som den genererar. Egentligen klassiskt, så det är en värdeansats. Så att man håller inte på att tänka tekniskt att nu kommer den här gå upp för att du ser en huvudskuldreformation, eller att man tänker sig att man spekulerar lite mer att det kommer kanske komma ett bud här, eller att de här kommer köpa aktier eller sådana saker, utan man räknar helt enkelt på kassaflödet och det som kommer aktieägarna till godo och sen till vilken risk det sker då.
Och du är noga med att man ska alltid skilja på, där är vi lite olika, men aktie och bolag, vilket i grunden också är rätt, men kanske kom in på senare, men vi pratade om MIPS tidigare och det är klart att man måste vara överens om att man måste skilja på aktie och bolag, men det jag då inte...
Kanske inte på lång sikt, eller?
Nej, jag tänker mer att om börsen nu betalar fortfarande idag 150 gånger vinsten för ett bolag, visst, vi pratar om historia, men man måste väga in helheten och att uppenbarligen så betalar de för ett bolag väldigt höga multiplar som tjänar lika mycket som ett annat, och det måste ju betyda någonstans, tänker jag då, att man skiljer faktiskt på börsen inte så mycket alltid på bolag och aktier, utan en förvaltarfavorit eller någon som hyllas får ju uppenbart mycket flöden till sig. Så på aktiemarknaden ska man egentligen inte kanske alltid skilja på aktie och bolag.
Ja, precis. Alltså, en aktie kan ju gå väldigt bra även om inte resultaten hänger med. Just för att det som styr priset på en aktie är ju utbud och efterfrågan. Om det då blir så att det blir en förvaltarfavorit som du säger, de investerar jättemycket i den hela tiden och det är ingen som vill sälja den. Ja, det är klart, då kan aktien gå upp. Men vad som händer då är att du får en lägre avkastning, att säga, på den aktien om du bara skulle äga den. Och vi bara tänker helt onoterat. Du stryker priset. Du äger hela bolaget. Ja, då har ju du alla kassaflöden. Men har du då betalat 100 kronor för den aktien och den tjänar 1 krona i vinst, ja, då har du ju 1% så att säga, kassaflödesavkastning här. Hade den kostat 50 kronor hade du haft 2%. Och det är en enorm skillnad. Och köper man någonting för 100 gånger, då måste du räkna med att vinsten ska växa och enormt mycket i framtiden för att kompensera för att du bara får 1% idag, medan sen ett sparkonto ger ju nästan 4% till exempel.
Men går man inte miste om en del aktier eftersom att alla inte är så smarta som du?
Ja, smart och smart, översmart eller kanske tror jag är smart. Jo, man går ju miste om jättemycket. Och jag har ju halkat efter index nu också.
Just jag tänker Nvidia och sådana där. Ja. Det känns inte som en typisk Peter-investering.
Nej, det är sällan man hamnar i de här tillväxtbolagen där hela värdet ligger i egentligen lite positiva framtidsprognoser många år ut i framtiden. För det är så enormt svårt att bedöma dem. Men det är klart att de stora raketerna finns ju ofta i någonting som inte är nästan nått idag och kan bli hur stort som helst i framtiden.
Och det förklaras väl att man just inte får ihop en sån sak varken i huvudet eller i ett Excel-ark, hur mycket pengar de faktiskt ska tjäna för att ska den gå 2000%, då har det hänt någonting som ingen då har förväntat sig någonstans. Men gå tillbaka till det här med att du tänker kring att, vilket jag gillar med tanken att du köper hela bolaget. Mm. Är det så du skulle säga att du har som utgångspunkt i varje, jag menar, du skriver ju också analyser 2 gånger i veckan i snitt kan vi säga. Är det så du också börjar din analysprocess, att du, det är det du har i ryggen hela tiden, att du faktiskt äger hela bolaget, eller skulle du säga det?
Ja, exakt. Det tycker jag är så man måste resonera. Sen får man ju då ta hänsyn till hur ägarbilden ser ut och finns det liksom problem där så kanske man inte ska vara med överhuvudtaget. Som om en huvudägare har andra incitament, som om man pratar det kanske mer om man tänker asiatiska bolag, eller att de har väldigt låg värdering ofta, att man vet inte om de har liksom alla ägares bästa för ögonen, eller minoriteter i andra lägen också. Det finns ju svenska exempel också. Vi hade ett bud nu på Awardit till exempel, från de 4 största ägarna. De hade ju kunnat köpa tillbaka aktier, men var att inte göra det, vilket då kanske i deras ögon uppenbarligen hade gynnat alla ägare, för de tycker att aktien är undervärderad. Istället väntar man och lägger ett bud. Så det är en sån här jobbig situation att hamna i som ägare, minoritetsägare då.
Och det är där jag också tänker då tillbaka till, du pratar om de asiatiska bolagen, att det betalas lägre multiplar just av anledningen att det är kanske en governance-fråga eller något liknande. Och det är där man kommer tillbaka till att man kan inte skilja på ett bolag och en aktie, utan en välskött bolag ska betalas högre, och det måste man då ta med. Men det låter ändå som att du tar med det på något sätt när du analyserar ett bolag, hur, ja, nu har jag sån här parenteser, vad heter det?
Citationstecken.
Välskött, som är ett väldigt överanvänt ord. Men du förstår vad jag menar. Som har en bra historik, som kanske är konsekvent, där du tycker att incitamenten är rätt och så vidare. Så det tar du ändå hänsyn till, låter det som.
Ja, nej, men det måste man göra. Och sen är det så att en bra ledning ansvarig för kapitalallokeringen också, eller styrelsen. Och där är det ju oerhört viktigt att de satsar på rätt saker.
Och hur bedömer du det då?
Det är svårbedömt, men någonstans börjar man historiken. Har det gått bra i 10 år, man har gjort rätt saker i 10 år, så är chanserna goda att man gör rätt saker även kommande 10 år.
Några som ändå verkar göra rätt saker, det är ju Hemnet, men där har det valt att gå kort.
Ja, och det har ju kostat en hel del. Hemnet är ju ett fantastiskt bolag, återigen här, bolag och aktier får man skilja på. Just nu kanske man betalar någonstans runt say, 70 gånger ett fritt kassaflöde i Hemnet. Så att man har alltså en undermålig avkastning idag, men det bygger klart på att de som är positiva tror jag att man kan höja priserna hur mycket som helst egentligen. Och därigenom räkna hem aktien då, för det är ju nära på en monopolist egentligen. Men jag tror väl att hotet från andra sajter som Booli, som skrapar in alla de här annonserna från alla mäklare, börjar ta marknadsandelar. Samtidigt så ser man att hela styrelsen i Hemnet har ju vräkt ut aktier, samtidigt som bolaget köper tillbaka den egna aktien, vilket är tämligen anmärkningsvärt.
En hel halv miljard, eller på sätt. Det är nog 500 miljoner, som de själva då också anser, ska vi säga, är två helt olika frågor, men där är väl vi överens om att det är fortfarande styrelsen som presenterar förslaget. Aktieägarna godkänner det visserligen på stämman, men man genomför det inte de av praktiska skäl, utan det sker alltså en bank som inte har någon insyn i verksamheten och åt båda håll. Men så själva privatekonomiskt, om man får uttrycka så, så väljer de att sälja för att de då uppenbarligen håller med dig då om att det är för dyrt, kanske.
Ja, det är väl en rimlig take. Sen, det är också väldigt ovanligt, man återinvesterar så att säga i princip hela kassaflödet nu i den egna aktien. Och vad som egentligen brukar vara är att ett sånt här högt värderat bolag är ju högt värderat för de kan återinvestera sitt kassaflöde till väldigt hög avkastning. Men här återinvesterar man ju i själva aktien. Så det blir lite bakgrund, kan jag också tycka.
Så att de tar aktieägarnas pengar och bestämmer sig då för att köpa aktier i egna bolaget på väldigt dyra multiplar, och i din värld då svårt att räkna hem. Som de samtidigt i styrelsen då också säljer själva.
Ja, och det är där det skaver. För att man köper tillbaka aktien innebär ju att man tycker att det ska vara en undervärderad aktie. Att det här är bästa användningen av aktieägarnas pengar.
Och för protokollet ska vi också säga att jag har också haft en kort position där som gick åt fel håll, som till slut smällde, så att jag också, där har vi faktiskt tyckt likadant.
Ja, men det är intressant. Nu förändrar de också ersättningsmodellen, så att mäklarna kommer ju få lite mindre, men de får så att säga mer för att sälja de här mertjänsterna, den här raketen och premiumannonser då. Men jag tror kanske inte att värdet i dem är jättestort. Att det är snarare så att man får i princip samma värde som konsument att annonsera på vanligt vis. Det kan man ju diskutera förstås, men jag själv känner ju att det blir lite förtroendefråga åt mäklaren också, och de ska pracka på mig de här dyraste tjänsterna med att syns du på Hemnet och syns du, folk söker liksom på en trea, jag behöver inte sticka ut där.
Men är det inte en ganska liten peng då jämfört med de beloppen det handlar om när man säljer sin bostad?
Ett väldigt lågt courtage.
Ja, exakt. Det är det stora argumentet, att nu betalar du snittprisen nu tror jag 6 000. Jag vet inte vad det kan gå upp till, men det är ju sådana här fack beroende på hur högt pris du sätter på annonsen. Så det är klart, man vill inte vara utan den för att riskera att missa en spekulant. Men nu är jag själv också på marknaden. Om man kollar Booli och så har de en visning där och det är liksom 20 sällskap, så tror jag inte att du skulle fått dit 25 om det fanns på Hemnet, utan letar man bostad nu, åtminstone i Stockholm, så är man tämligen medveten om att mycket kommer ut först på Booli, och lyckas man inte sälja där, då går de till Hemnet. Det är min uppfattning.
Och jag tänker också det där, om man ska vara lite självkritisk, jag själv som har förlorat pengar på att gå i den riktningen, som jag kanske då i efterhand insett, när om vi sett i Hemnet då, så värderingen har kopplat, eller frånkopplats Excel-arket. Spelar någon roll om aktien är värd P70, 80 eller 150, men om den ändå är frikopplad från ditt Excel-ark, vad är det som ska göra att det helt plötsligt faktiskt kommer till någon mer, så att säga, normal, rimlig värdering baserat på Excel-arket? Och återigen, om vi pratar om du resonerar kring deras produkt, medan jag själv kanske resonerar att jag har aldrig varit så opriskänslig som när jag sålde min lägenhet och skulle kunna säkert betala 50% högre för den där Hemnet-annonsen som jag använde. Mm. Då kommer jag också tillbaka till att börsen handlar om vad alla andra tror. Hur resonerar jag kring den frågan, att det här är vad jag tror, jag tänker mitt kassaflöde, men om ingen annan tänker så, då har det ändå ingen betydelse.
Så marknaden har ju enligt dig fel nu. Vad är det som säger att marknaden inte ska ha fel även då om ett halvår eller ett år? Det är det du menar.
Det var precis det jag menar.
Exakt, och det här är ett utmärkt argument för att man inte ska blanka. Just för att en blankning är en ren spekulation på att priset kommer gå ner på aktien. För rent teoretiskt sett som ni säger nu, jag skulle kunna ha rätt i att den är övervärderad. Men om de här vidhåller sin syn och behåller den i 10 år och får en dålig avkastning för att aktien står still, ja, då har vi båda förlorat.
Och det tycker jag också är lite intressant med, om vi tar andra hållet, om vi såg blankningen som skedde i SCA på det temat, att de lyfter ju fram massa saker som du och jag diskuterade också var faktiskt relevanta synpunkter, kanske svårt att gräva i, och det fanns ju säkert någonting rimligt i det, men uppenbarligen så brydde ju sig aktiemarknaden inte om det eller kände redan till det. Så att om ingen på aktiemarknaden bryr sig om det, alltså aldrig, det vill säga, då kommer inte det få någon kurspåverkan, tänker jag. Mm.
Jag tycker väl också att bolagsvärdering är en av dessa som tyngdlagen, att till slut så kommer saker och ting ner om det.
Men det är ju det som är problemet med blankning då, alltså jämfört med att vara lång. Att
ja,
det kan, alltså det finns en...
man har tiden emot sig.
Ja.
Så är det. Och sen kan inte vi regelrätt blanka heller med våra handelsregler, så man är utlämnad till strukturerade produkter och det blir extra dyrt, så... ja, man ska inte ta trygg på mig mina blankningar, för det har inte varit bra.
Men en annan aktie som man kan diskutera om den är lite högt värderad. Mips.
Ja, det kan man ju till och med bekräfta att den är.
Det blev en avvakta sälj.
Avvakta eller sälj. Och jag ska också säga att jag faktiskt äger själv aktien. Och då återkommer vi tillbaka till, det här har faktiskt varit en väldigt bra investering för dem som var med i börsintroduktionen 2017.
Hjälmar.
Ja, rotation. Nej, egentligen inte hjälmar.
Utan en i-hjälmar.
Insatsvara.
Ja, och det där tänkte jag själv på. Folk pratade om att, jag vet att man använder ordet ingrediensvara. Mm. Det vill säga att det är en ingrediens i en cykelhjälm. Det är en liten rotations, jag ska inte säga plastbit, men en delkomponent i en hjälm som gör att när du slår ditt huvud mot en vägg eller mot en gata så roterar då hjärnan medfallet, istället för att om du har en konstant hjälm så roterar din hjärna, och det är inte bra om du vill leva eller vara smart.
På temat priskänslighet, om vi var inne på det med Hemnet, så borde ju skydda skallen vara här uppe också.
Ja, det är ju på någon emotionell nivå så att säga, och där tycker jag det som är väl att imponerande att det blivit, i alla fall om man tittar i Sverige och men nu bor ju vi i Stockholm och är trendigt att cykla etc, och där är väl Mips har verkligen lyckats med sitt varumärke. Och det är inte så stor skillnad att köpa en Mips-hjälm idag eller en hjälm med Mips mot en utan. Utan det är, man förväntar sig att en cykelhjälm kanske kostar mellan 750 till 1500, och i det segmentet har du ju Mips. Men det jag tänkte säga var att man brukar vara väldigt kritisk mot underleverantörer. Vi pratar ju också om prispress för underleverantörer, men här kallar man det för ingrediensbolag. Mm. Istället för, egentligen är väl, skulle jag hävda, kanske en underleverantör. Jag vet inte, om vi tar andra liksom inom industrin, då säger man, ja men vi pratar ju Kitron till exempel, underleverantör, och att det finns en rimlighet att det är lågt värderat av den anledningen, höga fasta kostnader, men här kallar man sig för ingrediensbolag, så att bara det är ju positivt för dem, apropå hur man kan få upp en värdering kanske. Men väldigt högt värderat, det har ju dock varit så att de har sedan noteringen 2017 fram till 2021 växt vinsten väldigt kraftigt. Så att
det är, men då som... pratar vi också en period där väldigt många just köpte sådana saker.
2017, 18, 19, 2020, 2021. Det är ju ändå 5 år.
Ja, det är lång tid. Men vad hände sen?
Ja, alla känner ju till coronapandemin, och de har väl haft en perfect storm som det kallas. Vilket är helt ologiskt, eftersom att det är en mardrömstorm snarare. Det vill säga att logistikkedjorna har varit stora problem, så att deras kunder har byggt enorma lager samtidigt som efterfrågan har kommit ner lite grann. Och det kan man ju tänka sig, det är ingen förbrukningsvara på det sättet, en hjälm. Utan det är väl säkert 5-årscykler.
Det går på hur ofta ramlar det för sig.
Väldigt sant. Men de flesta sannolikhets, tänket där, så är det inte så många som ramlar så ofta. Nej, men det, och det har gjort att försäljningen har gått ner och även vinsten, och där vi också pratade om tidigare att det är coolt att se hur ett bolag skalar. De hade över 50% rörelsemarginal på rekordåret 2021. Men som också Peter har smärtsamt upplyst mig om är att skalbarheten, vilket är självklart när man hör, går åt andra hållet också. Så att när de tappar försäljningen så går vinsten ner väldigt mycket. Så att vinsten är faktiskt tillbaka nu på samma nivåer som 2018. Det vill säga ungefär 2,5 kronor. Och aktien står väl runt 330 kronor när jag skrev om det i alla fall. Och det blir ju 150 gånger vinsten. Och tillbaka igen, då måste man ju tänka, vad händer framåt? Ingen kan se in i framtiden.
Jag tänker på att konsumenten kanske blir lite gladare framöver.
Ja, och framförallt tänker jag att om lagren är slut, men det är ganska logiskt om du har ett jättestort lager. De säljer ju inte till konsumenten, även om de påverkas av antalet cykelhjälmar, utan de säljer till exempel till Scott då, då, som har ett stort lager. Och när deras lager är slut, det är då de ska köpa av Mips. Så att än så länge har de kunnat plocka från eget lager, och då är det klart att det påverkar deras försäljning.
Men jag tänker också att för varje år som går så måste ju också medvetenheten om den här tekniken bli, så sprida sig ganska mycket. Så står man liksom inför att man ska köpa cykelhjälmar till sina barn, så bara, men jag kan antingen köpa mer den här som uppenbarligen är väldigt bra, eller inte. Då är det väl få som inte väljer det, tänker jag. Och det är fler och fler som får reda på vad det är för något överhuvudtaget.
Ja, det finns ju enorm potential i, så har vi USA till exempel, eller Asien diskuteras också, men också andra vertikaler. Byggbranschen, något de har pratat om länge, eller säkerhetsbranschen kan man väl kalla det. Där är också, det ser jag som optioner kanske snarare, att jag menar, om ett stort ledande byggbolag väljer att ta in hjälmar där de kräver Mips, eller det kommer någon regulatorisk fråga som gör att de måste, eller man vill ligga i framkant, alla vet ju hur populärt det är med ESG, så det är ett par 100 kronor extra till varje medarbetare för de här hjälmarna. Men det ska man nog mer kanske räkna som en option, det har varit del av försäljningen. Men det som är kruxet med aktien, om vi går tillbaka till som en investering, det är att vi har ju räknat på lite olika sätt. Jag gjorde en normal intjäning som är lite populärt över 7 år, vilket vi har diskuterat, du och jag Peter, om att det kanske inte är helt rimligt, men det har varit så enormt slagigt. Och då tjänar de ungefär 4,5 kronor. Så det är fortfarande extremt höga multiplar. Och då tjänar de ju 2,5 kronor förra året, så de måste fortfarande dubbla vinsten för att komma upp till någon form av normal intjäning, om man då leker med det ordet. Men så har jag också räknat på istället om de växer 20% kommande 3 år. Så blir det fortfarande att du kommer upp till den här 4,5-5 kronor, då är det fortfarande också väldigt dyrt. Och bolagets egna guidning är ju att 2027 intäkter på 2 miljarder. Förra året hade de 360 nästan.
Och det är sådär, med dyra aktier då bygger mycket på storyn eller liksom berättelsen av vägen till framgång. Så nu pratar de om flera nya vertikaler, att det är cykelhjälmar, det kan bli bygghjälmar, slalomhjälmar, kanske något annat. Medan om vi tar Hemnet till exempel, de är ju kanske begränsade till Sverige och just bostäder, bara höja priserna där om man har redan nästan till ett monopol. Så där har jag svårare att se den storyn när det bara är höja priserna. Här kan man ändå tänka sig, som du sa, liksom, i USA om man är små där eller klassisk annars, och bara liksom 1% av alla kineser köper hjälmen. Alltså, den där typen av resonemang, att det är en stor TAM, så att säga, en total addressable market. Bara man tar en liten, liten skärva av den, så blir det så här mycket om 10 år. Men det är ju såklart väldigt hög risk att luta sig mot sådana där optimistiska prognoser.
Och sen är det ju extra svårt i MIP som tänker att deras kunder är ju de här företagen, så att det ser ut som en stor del av deras försäljning, 80% går till Nordamerika. Men det är ju för att de företagen är där. Det behöver inte betyda att slutkonsumenten har adaptat. Vad säger man?
Anpassat sig.
Tagit till sig produkten. Utan det kanske är att man också är inte bara färd av hur man själv upplever, utan också sin närmsta omgivning, det vill säga i det här fallet då kanske Stockholm. Så att jag tycker, hur man än vrider och vänder på, det vill säga, framtida intjäning, och även om man är ganska optimistisk, så har jag i mitt fall, jag bara som ett exempel, så att de skulle växa 20% per år kommande 3 år. Så hamnar fortfarande på P44 på 2026. Visserligen skuldfritt, och som sagt, det finns en bra story kring produkten, och flödet kan ju fortfarande vara så att folk vill äga den här. Och man ska också vara mycket för, man kan också missbedömt hur snabbt återhämtningen kommer. Det kan ju vara så att de tjänar 10 kronor 2026. Så att man ska också vara mycket för, man kan ju missförstå kraften i den här affärsmodellen, och det är det som gör att man kan tjäna riktigt mycket pengar över tid. Men det händer ju att du, Peter, kallar mig för en spekulant. Och det är väl just då att...
Jag vet inte om jag säger, kallar det för spekulant. Så.
Nej, men det är liksom att du kan, det är klart att man kan sätta köp på det här eller säga att det är köp, men det blir ju snarare spekulation än investering med tanke på att du kan inte räkna hem det i ditt kalkylblad, vilket jag håller med om i det här fallet.
Nej, men det kan du alltid. Det är bara att du måste ha andra antaganden som kanske är lite brantare och lite tuffare att leva upp till. Men du kan ju alltid räkna hem något i ett Excel-ark. Det bygger bara på antaganden du gör. Så att, jag tror inte de som köper Hemnet egentligen, många av dem har räknat på det. Jag tror inte de bara liksom dras med. Utan man har nog den tanken att, jag vet, man brukar prata om konkurrenter i andra länder som i Storbritannien och Australien, den här Rea Group och med, att de har ju trippla priserna. Tänkte, varför kan inte Hemnet ha det då? Ja, men om vi då pratar som andel av vad ett bostadspris är, så är det ju dyrare i Storbritannien än där i Sverige. Så,
ja. Jag vill då mena att om vi tänker kring att vara spekulant. Jag tänker att du bör tänka att jag som äger Atlas Copco, det är ju egentligen bara, nu har inte jag liksom räknat, utan det finns ju lång historik som de växer vinster i snitt 20% per år, gjort i 30 år. Mm. Och då måste jag gå tillbaka till mitt avkastningskrav vad jag har, men allt lika så är väl jag någonstans per definition en spekulant som äger Atlas Copco på dagens nivåer.
Nej, men det beror ju helt på vad du har för prognoser och vilket avkastningskrav du har. Du kan ju tänka så här att Atlas Copco, de har varit bäst i så många år. Det är ingen risk att de inte kommer vara bäst i framtiden heller. Jag vet att det här kommer liksom tugga på. Då kan du ju räkna hem det med, när du har ett lågt avkastningskrav.
Och om jag har ett avkastningskrav på 7%. Jag tror att de ska växa minst en 20% kommande 5 år i snitt. Mm. Får jag hem det då?
Ja, det, du som kan, ja, det tror jag definitivt det får. Nu har jag inte liksom detaljkoll på Atlas. Och, men 20% i snitt över 5 år är ju en väldigt bra utveckling.
Ja, kanske per år så
att
säga.
Det känns som att den här diskussionen skulle kunna pågå hur länge som helst. Men vi på Placera, vi gör ju månadens aktier vid varje månadsskifte. Och Daniel, gjorde du några förändringar?
Nej, jag gjorde inte det. Utan jag ligger kvar med Skanska som väldigt lågt värderat beroende på lite hur man gör för antaganden. Fick en rekordorder här i veckan, såg jag. Det behöver man inte, tycker jag, göra allt för mycket storheter kring. Men vi vet att de har fått stora order historiskt. Det får de ju nu också, men mycket handlar om vad de lyckas få för marginalen här, byggrörelsen.
Den har gått väldigt bra på sista tiden, eller hur?
Ja, det har den gjort. Men nu tog jag in den här långt tidigare. Sen gått bra sen vi gick in med den här månaden, är väl säkert oförändrad då. Men ja, kanske lite lägre räntor, fortsatt bra, mycket infrastrukturinvesteringar. Kan äntligen få upp marginalen i byggrörelsen och då ser det faktiskt helt plötsligt ganska billigt ut. Och kanske att man får lite medvind av liksom, sentimenten i marknaden, att man hellre äger någorlunda rimligt värderade bolag inom det här lite mer räntekänsliga bolag än om du tar till exempel verkstadsindustrin som har gått väldigt starkt och värderingen har kommit upp väldigt mycket. Och sen har jag också kvar Rugvista som är matt för säljer online som jag vet...
Jag fick en rejäl skjuts den här månaden.
Ja, förra månaden.
Förra månaden.
Precis, men då hade den kommit ner lite sen innan, men och argumentet där är väl att den handlas för runt 17 gånger vinsten, nettokassa och allt går bra. Och där vet jag också...
Där är något gemensamt också.
Ja,
ja.
Vi har massa gemensamt. Och de har ju organisk vinsttillväxt.
Mm.
Väldigt nöjda kunder. Väldigt logisk produkt att sälja på nätet av många skäl. Både lagerhållning och så att säga, kundupplevelse.
Mm.
Och inte så dyrt. Och nettokassa. Och en bra huvudägare som jag tycker verkar väldigt bra koll på e-handel. Vad är det du gillar med case?
Nej, men mycket som du var inne på. Men just det här, nöjda kunder innebär att man är en återkommande kund ofta. Köpa matta på nätet ganska smidigt för det är tungt att gå liksom och flytta hem eller ställa sig och välja i en mattbutik så är det lättare att hitta någonting du vill ha. Du ser måtten direkt. Det är en väldigt bra e-handelskategori. Och så pratade de om skalbarhet tidigare också. Får de här bara fart på tillväxten så har de jättebra vinsttillväxt också för bruttomarginalen är över 60%.
Då menar du kostnader för sålda varan och sen så har du rörelse. Kostnaderna under, det vill säga deras rörelsemarginal kan förbättras och det är den som ger skjuts till vinsten.
Ja, precis. För att sälja en extra matta behöver inte ett nytt kontor. Du behöver inte en ny finanschef, du behöver inte en ny person på kundtjänst. Om en kundtjänst kanske någonstans så att säga, när vi säljer lite för många mattor behöver vi anställa en till. Men det är så att säga, fasta kostnader kan vi slå ut på fler försäljningskronor. Och då blir det som så att säga, ren vinst egentligen efter att vi har betalt för mattan till leverantören.
Och du, Elinor, för jag vet ju ungefär vad du gjorde innan.
Ja, för månadsskiftet dessförinnan så tog jag ut Handelsbanken. Och så tog jag inte in någon ny. Men det gjorde jag den här månaden och då tog jag in Hexpol.
Ja, det har du skrivit om.
Skrivit om i höstas och satt en köprekommendation. Ja, helt enkelt mycket att tycka om tycker jag. De har lyckats höja utdelningen, minskat skuldsättning trots gjort många förvärv som också har varit lyckosamma. Tyvärr gick ju vdn bort här i höstas, så vi har en ny vd som kommer från IB, från Climate Solutions. Claes Dahlberg heter han, som kommer tillträda vid sommar, i sommar tror jag. Annars också bra ägarbild med familjen Körling. Och även jämfört med den historiska värderingen så ser det liksom aptitligt ut. Så kanske inte är någon sån här superraket. Lite bortglömd aktie, ja. Som var en riktig sån här småspararfavorit innan 2015.
Kanske lite pressad nu också i och med att bilindustrin inte går för fulla muggar.
Nej, precis. Men kanske ändå lite bättre än vad man tror. Ganska mycket fortfarande så här ett upptänt behov från när det var sådana leveransproblem och så. Mm. Så att de är nog inte så negativt inställda till just bilindustrin som man kanske skulle kunna tro. Byggindustrin däremot är väl det som är lite värre och även konsument.
Jag vet, vi pratade ju också lite om det här på redaktionen. Mm. Och då pratade jag om det här med, det finns ju något lite också hållbarhetscase kring den, liksom, den förnyade plasttekniken. Och jag vet också att du nämnde, som du inte sagt än, vet jag, men det är att det är väl ändå relativt lågt värderat jämfört med många av de andra, om vi pratar lite större verkstadsbolag som har fått väldigt höga multiplar.
Ja, och absolut, det finns verkligen ett hållbarhetscase i det, definitivt. Och de ligger ju framkant där. Det som också är bra, som man kanske också tänker och kanske lite missförstår, det är att de är inte så beroende av just fordonsindustrin som man har varit tidigare, utan den delen blir mindre och mindre.
Det kanske därför blir bortglömd också.
På ett personligt sätt. Ja, men exakt, lite så. Fast det var också, varför den blev lite bortglömd, det var också för att marginalerna under en period minskade, men nu har de istället ökat på senare tid. Så jag tog in den helt enkelt. Ja. Mm.
Jag måste säga, jag är lite självsugen på att köpa den aktien. Nu har ju vi lite handelsregler och sådär, men när vi pratade om det tidigare så...
Nu har det ju gått några dagar så.
Jo, och då behöver man pengar också. Men det är ju brutalt, tycker jag, kassaflöden de har, som du sa. Mm. Lite mildare uttryckt.
Men ja, så det var. Och i övrigt kan vi väl säga att in kom också Salesforce, en dansk transportjätte, DSV och Exor, som är ett investmentbolag.
Och du har kvar sedan tidigare också några aktier.
Och två Railers.
Mm. Ja, Railers gillar vi också. Den har vi i Börsveckan-portföljen.
Vad är ni gillar med den då?
Tycker väl att ledningen har gjort ett bra jobb. Man håller på att fortsatt vässa marginaler. Men konsulter har det ju tufft överlag nu, ska vi tillägga. Så att det är inte någon större vinsttillväxt där. Jag tror de hade en liten marginalpress nu. Men man gör löpande, mindre förvärv. Och jag kommer ju från en liksom... var jättebra för länge sedan. Så hade man en lång svacka. Och sen kom Viktor Svensson, tror jag den heter.
Yep.
Ja, kom in och har liksom styrt upp det där nu. Så att mycket energi. Liksom positiv sektorexponering. Så att, och en ganska låg värdering.
Ja, särskilt om man jämför med de andra.
Ja, Sweco är den dyraste klassen nästan alltid.
Ja.
Och det du lärde mig, Lån, det var det här med att de kan ha möjligheter att faktiskt höja priserna.
Ja, för många de ligger till kända... lite lägre än de andra också. Så de hade andra förbättringarna på. Men det här har de fortfarande lite kvar, om man då säger.
Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig poäng. För det pratar man ofta om med andra bolag. Att ja, men kolla marginalerna och kolla, de är marknadsledare, vilket jag också gillar, men då är det ju kanske så att allting redan är inprisat och nu kan det bara bli sämre, vilket man visserligen sagt om många verkstadsbolag som fortsatt går bra, men det där gillar jag, det tänket att ja, Sweco är favoriten kanske och högt värderat för att de har fantastiska marginaler, men i andra fall kanske finns någonting som kan göra att det blir mycket bättre framöver, och vi ska väl ändå investera för framtiden, tror jag.
Ja, nej, men just som du säger, kommer från höga marginaler är risk att de bara kan gå ner. Det kan ju vara så. Medan kommer du från en låg nivå, kanske finns argument att du kan höja den om man ändå är i samma bransch. Såklart finns det ju kvalitetsskillnader och så, men det är ju potentialen som är intressant snarare än att kanske bara försvara en hög marginal.
Får vi hoppas att inte löneökningar stackar till det alldeles för mycket då för de här framöver. Det är väl farans riktning kanske.
Ja. Och det är skottår. Så de kan debutera en dag till.
Nu har vi poddat jättelänge. Vad har vi gjort för affärer i veckan?
Tycker vi börjar med gästen, va?
Ja, vad har jag gjort?
Bara det kan vi prata länge om.
Exakt, var det den här veckan eller förra? Men SBBD-aktien är väl ett nytt innehav.
Och då tänker jag så här, för jag vet att du generellt sett inte gillar D-aktier. Så du måste ju ha räknat på det här och sett någon form av arbitrage.
Och jag kan också säga att jag som själv då har blivit kallad för spekulant någon gång. Jag glömmer ju aldrig vad folk säger till mig.
Nej.
Och Peter som kallar mig spekulant senast den här veckan när jag kritiserade honom för att han har köpt SBBD. Så sa att det var en väldigt liten post. Och att det var mer en spekulativ post. Så det där måste du ändå utveckla, tycker jag.
Ja, det kan man ju såklart ha. Man ska skilja på investeringar och spekulationsposter. Men det är så, om man bara rent krass säger så här. Om vi singlar slant nu och du ger mig liksom 2-1 i odds. Så du satt 200 och jag 100. Då kommer jag ju singla slant med det hela dagen. Det är kanske inte...
Säg pokerspelaren.
Ja, nej, men det här gäller ju även aktier. Men alla aktier kommer ju med risk. Det kommer jag inte ifrån. Och så är det bara frågan, hur stor risken och hur stor blir avkastningen? Och sen ser man vad det är värt.
Och vi ska väl förtydliga att SBBD-investeringen är ju enligt dig också en skyhög risk då.
Ja.
Men vad är du, varför gör du det?
Verkligen. Och apropå D-aktier så har jag dubbelt syndat. För jag är faktiskt Akelius D-aktier också. Men ja, om vi börjar med SBB då. Så är det ju så att de har en uppskjuten utdelning där på 2 kronor. Som de ska dela ut nu i sommar. Aktien kostade 5,50 någonstans när jag köpte den. Så att du har ju en fantastisk avkastning så att säga, om man kan upprätthålla en sån här utdelning. Vilket de inte kan nu. Den här utdelningen var ju ganska obefogad och snarare en produkt av att tidigare vd och storägare var nödgad att få utdelningen här.
Det måste ju vara en herrans massa folk som ska ha sina pengar innan det är aktieägarna.
Ja, precis. Men de lånen de har förfaller ju inte så att säga imorgon. Så att så länge bolaget kan göra någon vinst och dela ut på stamaktien så får du full utdelning på D-aktien.
Och pratar vi i verkligheten här så har ju du då egentligen lånat ut pengar till SBB förra veckan. Du har tagit över ett skuldpapper.
Ja, det är nog värre än så. För jag hamnar ju i princip sist i kön bakom alla som har lånat ut pengar på riktigt via obligation eller bank som har någon form av säkerhet och prioriterad fordran. Så att går de här omkull så förlorar jag ju allt. Det måste man ju vara inställd på.
Och när du tar en liten position, om du tar procentuella av portföljen, vad är för dig en liten position?
Ja, men det här är lågt. Det är väl 0,5% kanske, något i den stilen. Ja. Men varför jag köpte i alla fall, för att vi har ju nya vd:n, Leif Synnes, köper en hel del aktier, även finanschefen gör det. Och sen gjorde de faktiskt en intressant sak, att de köpte tillbaka hybridobligationer. Och det tror jag inte man skulle gjort om man inte från ledningens håll var ganska övertygad om att man kommer ta sig igenom den här stormen. För att hybridobligationer bokförs så att säga som eget kapital. Så att det, och den kan de skjuta upp betalningen på och behöver inte betala tillbaka så att säga, på samma sätt som en obligation. För förfallen obligation, eller om du bryter mot de kovenanterna, då kan ju de kräva sina pengar direkt och i värsta fall tvinga dig i konkurs. Så det är ett väldigt offensiv manöver att köpa tillbaka hybrider.
Och mycket handlar väl också om att de ska lyckas få in lite kassaflöden genom att till exempel då sälja hus. Det är väl det bästa sättet för ett fastighetsbolag. Och jag tänker att om långräntorna kommer ner nu så har ju de ett många hus de kan sälja, vilket bara generera lite kassaflöden och kanske kunna ge ränta till dig då.
Ja, det vill ju betyda att det blir någonting kvar sen efter att man säljer och betalar tillbaka obligationer eller banklån. Men det finns i grund och botten tämligen bra fastigheter, de här samhällsfastigheterna, så väldigt stabila och trygga indexerade avtal som man höjer hyrorna med inflationen.
Det börjar röra sig lite på transaktionsmarknaden också, eller?
Ja, kanske lite. De har gjort en del affärer, men de är ofta väldigt snåriga om man säljer ut delar och tar speciallån och så här. Så att det är lite för bökigt för att verkligen grotta sig in där den lilla positionen. Men tesen är då så att säga att vdn köper, tror på det. De köper då hybrider, vilket är ett styrketecken i min bok här då, att man gör det. Kan ju vara våghalsigt förstås. Men poängen är då att man kanske skjuter upp utdelningen och inte delar ut någon pengar på stamaktien på ett par år. För att man måste så att säga sanera balansräkningen, betala tillbaka skulder och komma tillbaka. Men då bunkras det här utdelningsutrymmet upp i det aktien. Så att när det sen blir utdelning, då kommer du då få de här 2 kronorna. Och om man då har köpt den för 5 kronor, då får du ju 40% avkastning och det löper ju sen på då år efter år så att säga. Så att det blir väldigt bra om det bara löser sig. Men det är ett stort om.
Och jag citerade då en väldigt smart människa som sa att det kanske inte är tillgångarna som oftast är problemet, utan finansieringen. Men har gjort något, det är den affären du har gjort, eller var det något fler du hade gjort?
Ja, Akelius har jag också köpt tillbaka. Då, så att jag köpte Akelius D-aktien.
Exakt, det är en enda. Han inte gillar D-aktier.
Ja, exakt. För D-aktier handlar ju bara om förtroende. Du har liksom ingen säkerhet egentligen. Men Akelius är ju redan någonstans runt 80% av D-aktien som man har köpt tillbaka sen tidigare. Sen pausade han ett tag och köpte ingenting. Och aktien föll. Och jag tänker ju så här att det är så lite pengar för han. Att han skulle bara liksom riskera sitt renommé genom att göra någon manöver här och ställa in de här utdelningarna när det är stiftelsen som äger D-aktien för de sista 20% av den här stocken istället för att köpa tillbaka dem. Han betalar ju 6% ungefär i utdelning på den där just nu. Så att han inte kommer
han
köpa tillbaka den här.
Outgrundliga saker innan i och för sig.
Jag tänkte säga, du vet att du pratar med en person som köpte ett stort del av börsbolag för att göra det till välgörenhet.
Mm. Exakt, och backade sen då. Men som sagt, jag tror inte han är ute för att blåsa någon. Han gick ändå ut med D-aktier för att finansiera på ett fördelaktigt sätt vid den tiden då, när det var låga räntor så man kunde belåna det kapitalet och få en låg totalkostnad så att säga. Och att han sen då ska köpa tillbaka 80% och sen bestämma sig för att blåsa liksom folk på resterande 20 i någon trixig manöver, det är en risk, men det är väldigt låg risk i min bok. Så att där tror jag du får 6% ganska riskfritt. Och nu är det då paus för återköpen eftersom de har rapport om ungefär 2 veckor drygt. Men efter rapporten så skulle jag tro att man återupptar återköpen igen. Så då kan man nog sälja den lite högre, runt 1,70-1,75 kanske.
Och vi ska inte vara för långa den här. Men den är också noterad i euro, ska man säga, va?
Ja, exakt. Så du tar ju förstås en valutarisk både uppåt och neråt. Men...
Och jag måste ändå bara lägga till att jag känner, om man har något som är noterat i euro, du säger 6% ganska riskfritt. Mm. Så det kan inte jag få ihop med mitt huvud, att man inte heller har ett sparkonto på 3,5% utan risk i den valutan du lever i.
Ja, fast poängen är snarare här att den står ju i 1,60 nu ungefär. Om man köper tillbaka på 1,70 någonstans. Så att antagligen kan du bara äga den en kort stund och sälja för typ den avkastningen. Ja. Men skulle han inte köpa tillbaka, sitter du där och håller någonting som ger 6%, vilket också är ganska bra.
Eller kronan stärks mot euron, 5%.
Ja, eller vice versa då.
Precis. Du är den enda svensken som hoppas på en starkare euro kanske?
Ja, om man säger så här, så är det en ganska liten del av mitt innehav som skulle gynnas av det.
Ja, det låter klart. Men du har inte köpt eller sålt några stamaktier senaste veckan?
Nej. Jag får nog återkomma till det möjligtvis. Man kan ju se alla mina innehav i Börsveckan-tidningen, förstås.
Som man kan prenumerera på också.
Ja.
En papperstidning.
Ja.
Och du, Elinor, har du gjort några D- eller stamaffärer?
Nej. Det har jag faktiskt inte gjort. Nej.
Nej.
Har du gjort det?
Ja, men lite. Inget som egentligen är särskilt av värde. Men jag... CTT har vi pratat om tidigare. Deras storägare, eller en av storägarna, Collin Aerospace, sålde ju till en 12% rabatt mot stängningskursen. När jag var glad över att den äntligen stängde på all time high. Och då var jag med Peter dessutom och var lite kaxig. Och då kom det 5 minuter senare att de skulle placea ut. Och då gjorde det till en rabatt på 12%. Och då bestämde jag mig för dagen efter där, när aktien gick ner till den nivån, att öka upp innehavet ganska väsentligt.
Men det är väl en av årens bästa midcap-aktier, om jag har läst placerat rätt.
Exakt, men det var ju också så att det här skedde ju då efter det. Och jag är lite, det har vi pratat om tidigare, så ska vi inte gå in på allt för mycket. Men jag är ju själv kritisk att prata om rabatter mot senaste stängningskursen. Den dagen hade aktien gått upp 5%. Man får kanske ta lite längre bak och tänka vilka som köper de här aktierna i den här placingen som gjordes. De kommer inte betala... liksom 1% rabatt mot stängningskursen om det inte är något vansinnigt bra.
Och volymer där, det är inte så hög likviditet. Så det är klart, priset på en aktie sista dagen kanske inte representerar för bolagsvärdet egentligen. Så det är snarare när det går lite större volymer, man får en bättre.
Ja, så det kan ju till och med vara så att det var till en premie om man tittar 6 månader tillbaks som de köpte på. Så att jag kunde caset sen innan, ska man ju veta. Och visst, jag vet att det var högt värderat. Jag hade då i alla fall en uppfattning om att jag trodde att jag visste vad jag gjorde. Och av olika skäl så föll det ut bra, och de har jag då minskat tillbaks. Inte hela vägen, men aktien har ju gått ganska bra här sen dess. Och jag tror de köpte på 265, nu står den på 340. Så att rabatten mot stängningskursen idag för de som köpte i den här stora placingen som var 10% av bolaget var ju enorm helt plötsligt. Det blev 25.
Ja, jag vet inte vad siffrorna var här. Men...
Nej, det är bra att du sitter och lyssnar. Men det är det jag gjort. Jag har sålt lite. Och så har jag köpt lite mer Nibe. Jag har sålt lite. Jag har minskat då efter att jag köpte. Så jag har minskat min position i C3 för att den blev för stor.
Mm.
Och sen har jag också köpt lite mer Nibe under 50. Hoppas att det var. Kanske var 51.
Mm.
Och det
jag blev också lite sugen på Nibe.
Ja, under 50 skulle ju alla köpa. Men den har ju varit under 50 två gånger. Nu råkade jag vara på semester när det hände, så jag tack och lov han tittade. Men så det har jag gjort. Och sen har jag köpt, jag sålde Handelsbanken för att köpa CTT på den här placingen. Och de har nu också då med de här pengarna köpt tillbaks. Så det blir väldigt bra också.
Ja, det är snyggt.
Äntligen.
Jag kollar nu också. Jag har faktiskt skalat lite i Loomis som jag tidigare ökade i för ungefär 2 månader sedan. Så att den affären har jag också gjort. Och Nibe var ju kort tidigare faktiskt, men den stängde jag redan på 70 tror jag.
Och då hetsade jag nog dig att vända positionen till köp. Och det hade ju varit
dyrt. Vilken tur att han inte gjorde det.
Nej, han lyssnade aldrig på mig.
Ja, det är ett litet glapp där från att blanka något det man ska köpa. Då ska det ner mycket.
Ja.
Nu pratar jag jättelänge.
Ja.
Mm. Ja,
kul.
Trevlig helg får vi önska våra lyssnare. Och tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg.
Trevlig helg.